Jag har åkt från New York söderut till Atlanta. Sen åkte jag vidare till Dallas. Hade möten på de här olika platserna då. Åkte vidare till Ecatepec utanför Mexiko. Därefter åkte jag till Cosamaloapan i Mexiko. Och vidare till Tuxtla Gutiérrez, Mexiko, Oaxaca, Mexiko. Och det är alltså flygresor mellan varje här. Sen åkte jag vidare till Cojutepeque i El Salvador. Därefter, det var faktiskt San Miguel i El Salvador. Och sen Cojutepeque, El Salvador, Chiquimula, Guatemala, San Pedro Sula, Honduras, ett ställe till i Guatemala som jag inte hittar namnet just nu. Sen åkte jag vidare söderut till Colombia och hade möten i Medellin. Och det var faktiskt första gången som jag var i Medellin, och vi samlade kanske ett 40-tal pastorer där. Och det var väldigt sug efter mer undervisning, så vi har startat en WhatsApp-grupp med pastorer där, och de droppar in mer och mer här, för de ville ha väldigt mycket mer undervisning. Jag talar om de fem konfliktområdena som vi lever i nu i den här upprättelsetiden. Och det tyckte de om. Så de ville ha mycket mer. Sen åkte vi till Valledupar, som också var en ny plats. Det var en härlig ung församling, många ungdomar. Och här har jag ett vittnesbörd. Jag ber att du sätter på bilden på den här unge mannen här. Han är alltså en av ledarna i församlingen, duktig bibellärare. Och när jag hade bett för flera olika sjuka, de hade blivit friska, en del saker ser man ju omedelbart då. Så kom han fram till slutet och så sa han, kan du be för min rygg? Jag har en rygg som är sned, sa han. Jag har två kotor som är åt ett håll. Ja. Enkel bön, be till himmelens levande Gud. Och så testar han sin rygg då. Nu får du sätta på den just där. Det här är Edison. Har du ljudet där också? Kan du få med det? Tror du att det går? Jag kan ta ljudet här då. Edison från Valledupar hälsar. Jag ska berätta ett vittnesbörd. Det som hände igår kväll, när vi hade sista samlingen med Dr. Ketriel. Han bad för mig. Han bad för oss alla. Och vi fick stora andliga välsignelser. Och jag bad också att han skulle be för min hälsa. Jag hade en sned rygg sedan många år tillbaka. Två kotor. Och det var hemsk smärta. Och igår kväll så bad han för mig. Och när jag tittade på, kände på min rygg efter bönen, så kände jag. Jag rörde ju på den platsen där som jag var mest hade problem. Där det mest var smärta. Och jag skulle tala om för var det gjorde ont någonstans. Och så kände jag att ryggen var totalt rak, helt rak. Det var precis där jag skulle ta röra mig. Oj, nu försvann det. Det var jag som rörde på det här, ska vi ta det igen. Precis där jag skulle röra ryggen, där det var snett, där upplevde jag att det hade blivit rakt. Och när jag kom hem, det var fantastiskt att komma hem. Min fru fick en otrolig reaktion. När jag kom hem så sa jag till min fru, kolla min rygg nu, för hon brukar ofta göra det. Så tog hon sin hand över ryggen och så kände hon direkt att det var bra förändringen. Han hade bett för dig, sa hon, ja. Och det var en otrolig reaktion. Och vi somnade och hon hade handen på ryggen hela natten. Jag ville berätta vad Herren hade gjort. Välsignat vare hans namn. Och tack till honom för doktor Ketrel. Och det var också andra under som hände. Och när han berättade om vad som hänt. Det var flera under som skedde i den här församlingen. Och det var stor välsignelse. Det var Torah ord och profetiska ord som han gav till våra liv. Och det var under som Herren lät honom få förmedla. Och det var underbart att ha hans närvaro här. Det har varit en väldigt stor uppmuntran för oss att kunna fortsätta i det här arbetet. En stor kram till alla och tack så mycket för att ni lyssnar på mig. Och fortsätt att be för oss. Så att Herren fortsätter att bekräfta sitt ord med under och tecken. Det var lite ett vittnesbörd som han spelade in på hotellet när han kom dagen efter och berättade om hur han hade blivit frisk i sin rygg. Underbart. Jag har ett annat vittnesbörd också. Det är ett par bilder här. En familj. Ett par. Om ni ser, kan du plocka fram dem där? Det är en man och hans fru. Och det här är i området runt Tuxtla Gutiérrez i Mexiko. Jag vet inte vilken av de tre församlingarna det var. Jag känner inte igen alla. Det är många hundratals människor som kommer på mötena. Och jag kommer inte ihåg allt jag har bett för. Men nu plötsligt så skickar de den här bilden. Och den här kvinnan är med barn. Och de har inte kunnat få barn hela sitt äktenskap. Jag kommer inte ihåg hur många år det var. Men så kommer nästa bild då. Och så gläder det oss. Där har vi det lilla barnet som har fötts. Och det är ett under. Herren gav dem ett barn efter att... Och det var, jag kommer inte ihåg när det var viktigt av besöken. Och sen så... Det blir för folk som kommer fram och ber om förbön. Och speciellt då par som inte kan få barn. Sen har jag varit i Pereira. Vi åkte också till Pereira. Och där var det också ett par som kom. Att nu var hon tjock, så här tjock. Den här kvinnan som hade väntat i flera år med sin man och inte kunnat få barn. Som är barn förra gången på besöket. Och nu var hon med barn. Så det var ju väldigt roligt att se det. Hur Herren svarar på bön på det sättet. Jag har ett brev här från en av ledarna som var med mig i Colombia. Jag träffade en gammal pastor. Han är väl, jag vet inte hur gammal han kan vara. 70. Ja. Men en veteran som har varit med i många år. Han har jobbat med Förenade Bibelsällskapet. Och spritt ut biblar i hela, miljontals biblar han spritt ut i Sydamerika. Han bodde i Miami. Jag träffade honom av en tillfällighet när jag var på besök där förra gången. Och blev liksom kopplad direkt med den här mannen. Han har haft min undervisning under många år. Och han har längtat efter att träffa mig. Och så han kom för att träffa mig då. Och det kopplade direkt med honom. Så jag sa, jag bjuder in dig, kom med mig och med mig i Colombia. Han kom från Colombia men bor i Miami med sin fru. Och han tände på idén. Jag sa, jag betalar resan, får du betala ditresan och hemresan till Colombia. Men från Colombia så betalar jag flygresan för dig fram och tillbaka. Och så flög vi då på de olika platserna. Och han var den som ordnade pastorsamlingen i Medellin. För han kom ifrån Medellin och kunde samla de här 20 pastorerna, eller 40 pastorerna. Och så var han med på de olika platserna och såg det som hände då med Guds under. Bland annat så var vi i Cali i södra Colombia. Och när jag började sjunga Herrens lov. Jag hade fått liksom inför resan att Herrens lov är det som öppnar himmelen. Och jag har fått se anden falla på plats efter plats efter plats. Riktig andemanifestationer då. Och det gör ju att folk får uppleva... De får möta Gud, får kontakt med Gud, får bli helande från sina sjukdomar och onda andar far ut. Och sen kommer det profetiska ord till person efter person. Man talar ut saker till människor då som kommer direkt in i deras situation som de behöver hjälp från Herren. Då. Och han har ju sett det här då, den här mannen. Och han har sett många saker i livet som han säger, jag är en gammal baptistpastor men jag har blivit förlåten genom Jeshuas blod sen. Och han har skrivit så här, för jag bad honom att göra ett reportage och samla ihop lite vittnesbörd från resan. Och jag vet inte hur många vittnesbörd han har fått. Jag hade gärna velat ha vittnesbörden från personerna som kan tala om att jag, för mig upplevde jag det, jag hände det, precis som de här då. Men det har varit lite trögt för folk att dela med sig på det här sättet. Men han har i alla fall gjort ett sammandrag av det han upplevde. Så jag ska försöka översätta här från spanska. Kära doktor Ketriel, den här tiden som du tillät mig att börja leva som det står i apostlagärningarna. Det var personer som hade blivit helade från olika sjukdomar, tungotal, profetia, människor har blivit befriade, familjer har blivit upprättade, lovsång och tillbedjan på en andlig nivå som är väldigt hög. Och dessutom en undervisning som har varit så dyrbar och mäktig i Toran. Det har helt klart varit en tid av en ny gryning. Tack till den evige för personer integras. Como usted, hjälp mig Alberto. Integra. Nej. Ja. Helhjärtade kan man säga. Helhjärtat. Tack till Herren för helhjärtade personer som du. Ja, det är inte så bra att han pratar så mycket om mig, men han är i alla fall glad. Jag är glad för att träffa honom, för han är också helhjärtad. Och att tillåta Herrens närvaro och flöde i sin härlighet. Generellt sett, det som hände var de här sakerna. Det var en lovsång och tillbedjan som bryter andliga barriärer som har tryckt ner människor och tillåter att man kan lyftas upp på en dimension av glädje och upphöjelse. Det har blivit förnyelse. Som föregår av en atmosfär av tungotal och profetia. Och det var en väldigt rik del och uppmuntrande hela tiden. Helande som är en levande del när Herrens närvaro är en verklighet. Och det var det som hände här. Kistes, alltså svulster på äggstockar som försvann. Det här har han fått bekräftat då. Underbart. Jag kommer ihåg vi bara för en kvinna som hade svulster på äggstockarna. Hon har tydligen gått till läkaren och fått det. För jag tror det var i hans församling som det hände det här i Miami på vägen tillbaka hem. Kvinnor som inte kunde få barn blev med barn. Ja, det kan ju missförstås. Personer med dåligt självförtroende har erkänt den upprättade verket och förvandlande verket som den evige ger genom sin Messias och är idag lycklig och triumferande. Han talar om sin församling. En person som hade fått knät sönderkrossat efter att hon fick förbön så blev hon helad. Jag kommer ihåg det var väldigt konkret. Hon hade så ont, satt sig på en stol och så bad vi för hennes ben och så började hon röra på knät och så gick hon då och så var hon var helt frisk. Hon hade ont i flera månader. Hon hade fått krossat knät i en bilolycka. Det var i Miami. Befrielser. Personer som hade varit plågade av onda andar blev befriade. Och upprättelse i hemmen. Familjer blev upprättade där det fanns problem. Det var en syntes, alltså ett sammandrag av det som Herren gav till oss under den här tiden. Prisat vare hans namn. Vi åkte också vidare sen själv till Chile. Fram och tillbaka till Santiago, Chile. Och där föll också anden. Det var fantastiskt att se hur när vi sjöng Herrens lov så kom Guds närvaro starkare och starkare och starkare. Och en del, en som skrek rakt ut, och en del som klappade händerna och visste inte vad de skakade, visste inte vad de skulle göra för att känna kärleken i Guds närvaro. Sen åkte jag därifrån till Santo Domingo. Och därifrån till Miami, och därifrån till New York, och därifrån till London. Och hade ett radioprogram där. Och det vill jag tacka pappa Sion som hjälpte mig att komma in på en radiokanal i London. Och vi nådde 30 000 människor där som lyssnade på det programmet. Fick tala om de tre vittnen som talar om Messias återkomst. Och den här afrikanske pastorn som ledde programmet, han kunde inte stå still. Han var så här när han sände ut sitt radioprogram. Det var lite grann av det som har hänt. Det är svårt att sammanfatta i detalj, men det har varit en lång resa. Och jag har fått se Herrens närvaro på plats efter plats. Och jag vill tacka er som har hjälpt till i bön för det här. För det har varit så intensivt. Jag hade ungefär 18... var det över 20 flygresor på mindre än 40 dagar. Så att det är ju ibland har varit en dag, två dagar på varje plats, och sen är det någon ny resa, så ska man upp tidigt, så ska man vara på flygplatsen, och så det har inte hunnit att sovas och bedjas ordentligt. Men då har jag känts det här stödet av förebedjarna som har varit med både här i Sverige och i de olika församlingarna här. Det var en församling i Oaxaca där, ja, det ska vi visa den bilden där. Får vi ta den här lilla flickan som står där. Den församlingen som den här lilla flickan är i, de beslutade att de skulle be och fasta under hela min resa och följa med, precis som här i Sverige, för att vara med och stödja det här arbetet. Och så vi har haft ett teamarbete. När jag kom till Oaxaca så kom den här lilla flickan fram till mig och sa: "Tack för att jag kan gå", sa. Och sa: "Vadå?" "Ja, när du var här förra gången så bar du för mitt ben som var 3 centimeter för kort och det växte ut. Jag kunde inte gå, men nu kan jag gå." Och jag blev som gripen. Jag måste ta ett kort på den här. Och hon var så lycklig, tacksam för att Gud hade helat hennes ben. Roligt. Låt oss läsa i Lukas evangelium. Kapitel 10, förlåt, 11, vers 10, vers 9 och framåt, 9 kan vi läsa, 11 och 9. Prisat vare Herrens namn. Och jag säger er: be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Här ser vi en intensifiering. En förstärkning av bönelivet. Först börjar man att be, och så kanske man inte får det man ber om. Som Bo Inge, han slår i tuvan, och så ringer en telefon och säger ett svar. Gud hade faktiskt hört hans bön. Gud hör. Men det är inte alltid som vi får det som vi ber om, och inte alltid när vi ber om det. Men det står ju faktiskt: be och ni ska få. Men om vi nu inte får det, så måste vi gå ett steg högre. Vi måste söka. Vi var ju så i Israel att folket bad om att det skulle regna, och det regnade inte under 3 år. Och då började kungen att söka Gud och fråga: vad är det som gör att det inte regnar? Och fick han svar. Och de var tvungna att lägga till rätta det som orsakade att inte Gud hörde folkets bön. Och så åtgärdade de det, och då hörde folket Gud och folkets bön. Så det är viktigt att söka Gud, att få reda på vad han säger och vad han vill, och att vi kopplar med det han gör. Bulta och dörren ska öppnas för dig. Det är alltså ett ännu starkare steg av bön när man slår och bankar. Så du har rätt att banka på dörren, inte på andra. För var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge Ruach HaKodesh, den helige ande, åt dem som ber honom? Här finns en del personer i den här samlingen, och jag har träffat också på många ställen i världen, människor som ber om anden. Jag vill ta emot Guds ande. Jag vill ha Ruach HaKodesh. Och jag vill tala i tungor. Det är ett otroligt instrument. Det är en dörr som öppnar upp. Det var någon som sa häromdagen, hur kan man leva utan att tala i tungor? Man tycker det är så nödvändigt för att kunna få kraft. För det står skrivet i första Korinthierbrevet 14. Den som talar i tungor, han uppbygger sig själv. I sin ande talar han hemligheter. Han förstår inte vad han säger. Men anden uppbyggs. Och uppbygg er på er allra heligaste tro. Bed i helig ande. Med andra ord, min ande uttrycker sig med ord som inte jag förstår. Men min tunga säger ut ord. Och det kan vara två typer av språk. Det finns änglarspråk och det finns människospråk. Det normala är att man talar änglarspråk. För att vi behöver inte tala med människor. När vi ser i Apostlagärningarna 2, när anden föll på det sättet första gången i världshistorien. Och det är ett resultat av att Messias hade kommit in i himlen och blivit smord som överstepräst. Då kom anden ner på jorden på ett nytt sätt. Den fanns tidigare, men inte på det sättet. Och då var det en skara judiska lärjungar till Messias Yeshua som väntade på det löftet och blev alla uppfyllda av Ruach HaKodesh, helig ande, och började tala i tungor eftersom anden ingav dem att tala. Och där fanns människor från hela världen som hade kommit för att fira högtiden, judiska människor som kom från olika länder, och de hade sina modersmål från de här länderna. Det var Medien, Persien, Mesopotamien, Pontius och Arabien och Rom och alla möjliga områden runt omkring. Och de hörde dem tala i detta nya språk som de fick av anden övernaturligt, och de kunde förstå vad som talades. Det har vi varit med om flera gånger. I Spanien så var det en man som kom från Sverige, en grupp svenskar, och min fru översatte en predikan och satt bakom dem och översatte från spanska till svenska en lång predikan. Och sen när vi skulle tacka och prisa Gud i slutet, så var det en av svenskarna som sa te alabo, te señor, te bendigo. Han talade flytande spanska och min fru blev lite störd. Har jag suttit här 1,5 timme och jobbat så för att du ska förstå det här, och du pratar flytande spanska? Och då sa hon det till honom. Nej, jag har inte pratat så. Jag kan ingen spanska. Jag talar i tungor, sa han. Så där var det svensk, eller mänskliga språk. Gud gav honom spanska när han var i Spanien. Det var väl naturligt. Och vi har varit med om det flera gånger. Att man hör, när man är på resa. Det hände bland annat i Ungern när vi var där. Så en kvinna som tog mikrofonen mitt på gatan och talade i tungor. Sen hon skulle tala i tungor. Så kommer fram en kvinna från därifrån och bjuder in henne på middag. Och hon behöver ju tolk. Ja, men du behöver ingen tolk. Jag har ju stått och pratat på ungerska här. Du har pratat om mitt liv och avslöjat hela mitt liv. Jag vill bjuda dig på middag. Sådana här saker har vi varit med om då. Gud använder tungotalet till att nå ut till människor. Men det är inte det vanliga. Det vanliga är att tungotalet används mellan mig och Gud. Mellan min ande och Guds ande. Det är en djup ropar till djup. Djupet i min ande är kopplad med djupet i Guds ande. Och det finns en direkt kontakt genom tungan. Och det behövs. Människan är en syndare med sin tunga. Därför behöver Gud styra tungan. Och den som kan styra sin tunga, han kan styra hela sin kropp, står det skrivet. Därför ger Gud oss den här gåvan för att vi ska få kontroll över onda känslor, över onda saker som vi kanske skulle sagt men som vi inte säger nu, eftersom Gud får kontroll på vår tunga. Och det är också ett sätt att prisa Gud när vi inte har tillräckligt med ord på svenska eller vilket språk vi nu talar. Så får vi hjälp att kunna prisa honom. Anden hjälper oss i vår svaghet. Och det här gör att min ande kopplar med Guds ande på ett alldeles speciellt sätt. Och den byggs upp. Det är som att ladda ett batteri. Det var min mamma, tror jag, som gav mig den bilden när jag var liten. Jag vet inte om du fick det från någon annan. Och om du ska kunna ladda upp andra, om du ska kunna ge kraft till andra, så måste du själv vara uppladdad. Och det gör du genom tungotalet. Rabbi Shaul sa: jag talar i tungor mer än alla ni tillsammans, alla ni i Korint. Och det var nästan en tävling i församlingen i Korint, den som kunde tala tungor mest på mötena. Och Paulus sa: ni får inte prata så offentligt, det är inget man ska hålla på med offentligt. Om ni talar offentligt ska det översättas och tolkas. Och som jag berättade häromdagen, jag stod och talade tungor över en kvinna som hade en virus i sina njurar. Och det var i Cojutepec i El Salvador. Och så bad vi för henne och så tackade vi. Så fick hon sätta sig. Kom fram. Efteråt så kom det fram en av ledarna i församlingen och sa: när du stod och bad för henne, då hörde, då förstod jag vad du sa när du talade tungor. Det var första gången det har hänt mig. Ja, men vad underbart, vad sa jag då? Den här sjukdomen kommer att gå ut med genom urinen. Det förstod han. Det hade jag sagt i tungor över henne utan att jag visste om det. Och så sa han också, och så hörde jag du säga: den största av rabbinerna finns här. Och det var ju väldigt uppmuntrande att höra det. Så om min fru får ofta översättning när folk talar i tungor, så får hon och förstår hon. Så berättar hon för mig: den säger det och det och det och det. Och för det mesta är det lovsånger. Och ibland har det varit saker som Yeshua gjorde som inte står i evangelierna. För det står i Johannes evangeliet. Och mycket mer gjorde Yeshua, mycket mer än vad som står skrivet i den här boken. Och om man skulle berätta allt vad han gjorde, så skulle inte världens böcker rymma allt vad han gjorde. Och det var någon som talade i tungor och berättade allt om Yeshua gjorde som inte står i evangelierna. Det var väl härligt. Och det förstod Hanna då. Och det här är alltså uttydningens gåva. Men den behövs när man är i offentliga sammanhang. När man behöver och det var någonting häromdagen. Det var Inger talade i tungor som bad om uttydningen, så kom den. Och det fick Siv, tror jag det var. Ett budskap från Herren på det sättet. Men normalt, alltså det här är ju extra grejer när vi är tillsammans. Men normalt, tungotalet, det är någonting privat mellan dig och Gud. Du andas genom att tala i tungor. Andas andligen. Och du får in andlig energi i ditt inre. Du laddar ditt batteri. Du kommer upp på högre nivå. Och när du nu använder den här gåvan, och det är någonting som du dominerar själv. Du kan själv bestämma när du ska börja tala tungor. Du kan själv bestämma när du ska sluta. Du kan själv bestämma om du ska tala starkt eller svagt. Tala långsamt eller fort. Sjunga det till det eller säga det som vanligt tal. Du dominerar detta tal, men det du säger är totalt övernaturligt. Det är så det funkar. Och det är så normalt och naturligt så de flesta känner att det är en del av sig själv. Det är jag som talar i tungor. Och det är precis så det är. Det är du som talar i tungor. Det står skrivet i Apostlagärningarna 2. Alla blev uppfyllda av Guds ande och började tala i tungor eftersom anden ingav dem att tala. Anden ger en liten knuff här på insidan. En del har en väldigt stor knuff, men en del har en liten knuff. Och de som har en liten knuff har problem, för de tycker att det är, ja, jag funderar på vad de tänker. En del som inte har under många år har liksom sökt det här och vill ha det och har inte gått igenom. Vad tänker man? Hur förväntar man att det ska vara? När jag var liten, jag var 9 år gammal, det var 1971, så hade jag en mycket djup längtan efter att få tala i tungor, för jag hade hört min mamma tala i tungor. Och det var inte bara att jag hört henne tala i tungor, utan jag kände ju, som barn känner man ju det som finns bakom andliga verkligheter. Så kände jag att här är det kraft bakom, det är någonting gudomligt i det här. Jag vill ha det här, det mamma har, det vill jag ha. Så jag sökte Gud och längtade och sökte Gud och sökte Gud och ropade till Gud och grät och tänkte att jag måste få tala i tungor. Och jag tänkte liksom att om jag öppnar min mun så kommer Guds ande och han börjar röra min tunga så här. Att det kommer liksom, han tar över och jag har ingenting med det att göra. Jag liksom bad och öppnade min tunga och liksom, jag vill tala i tungor nu. Och det funkar inte på det sättet. För jag hade en fel uppfattning hur det fungerar. Och sen var vi på en ungdomsvecka i Lövshult i Kalmar län. 1971 på sommaren. Och där fanns en liten evangelist. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men, eller hette, om han nu lever. Han hade... Nej, det var inte han. Det var en annan man. Han hade sånt litet huvud. Det var en liten man med ett litet huvud. Men han var full av Guds ande. Och han hjälpte mig. Och han läste Bibeln för mig. Och han visade på apostlagärningarna 2. Det står att de började tala i tungor. Och sen visade han Lukas 11 för mig. Och sa att om du ber så får du. Har du bett om Guds ande? Ja. Och så tog han sin Bibel. Den stora svarta Bibel som var större än hans huvud. Och så... Vi säger att det här är en stor svart bibel. Och så sa han: be mig om den här bibeln.
Kan jag få min bibel?
Ja, då ger Gud dig den. Gör ingenting nu, då ger Gud dig den. Vad måste du göra då, sa han till mig. Ja, det förstod jag inte vad han menade. Och så sa han: du måste ta den. Då måste du ta den. Gud ger dig den, men du måste ta den. Jaha, det var ju lite svårt det där. 9-åring. Du måste göra någonting själv. Men när du får någonting. Normalt så vad gör man när man får någonting? Ja, det hade jag lärt mig när jag var liten. Man tackar ju. Ja, men då ska du inte be mer, sa han. Du ska inte be om Guds ande. Du har fått Guds ande. Har du bett så har du fått den. Det står skrivet, den som ber han får. Så enkelt. Det var underbart med sådana trosmänniskor som tror på Gud. Som tror vad som står skrivet. Funkar ju. Har du bett om Guds ande så har du fått det. Nu ska du inte be mer utan du ska tacka. Och sen får du börja använda det. Så får du börja tala tungor. Ja, men det där att jag måste börja, det var ju inte så lätt. Det var ju verkligen liksom, hur ska jag göra då? Tänk om jag gör fel. Tänk om jag hittar på. Tänk om jag säger något. Ja, ni vet alla de här komplexen man har. Jag hade komplex när jag var 9 år. Nu har Herren tagit bort dem, prisat våra hans namn. Så jag kunde inte göra någonting. Liksom jag var låst i det här. För jag liksom tyckte att Gud skulle ta över. Och tvinga sig på mig på något sätt. Och då hade jag inte förstått andens väsen som är väldigt mjuk. Därför så är anden på hebreiska feminin form. Inte maskulin. Det är hon. Ruach är... feminin. Så det drog ut på tiden. Och vi hade den här ungdomslägret. Sen en kväll så hade vi stod och sjöng på plattform, alla barnen. Så kom alla föräldrarna och så var det någon som skulle predika. Nej, vi skulle vittna faktiskt. Men vi sjöng lovsång, precis som vi gjorde här. Och prisade Gud och alla var glada. Och det blev en väldigt stark gudsnärvaro. Väldigt stark gudsnärvaro. Man kände liksom i atmosfären att Gud är här. Och då tänkte jag, nu ska jag passa på. Ska jag försöka tala i tungor. Jag ska säga någonting med min tunga. För han hade ju sagt till mig, den här lille mannen med lilla huvudet, att jag skulle börja. Och jag hade inte vågat det själv. Så han hade lite huvud och stort hjärta. Så jag tänkte, jag ska börja tala i tungor. Jag ska börja göra någonting. Så började jag tala. Och så kom det flera ord. Och det var inte samma ord. Det var nya ord hela tiden. Nya ord, nya ord, nya ord. Ja, men det var ju liksom lätt det här. Det var ju bara att tala ett fantasispråk. Och jag kände det kändes bra på insidan. Och så var det en annan då kille då som var... Det var 1971... Och det var, vi var väl en 20-30 ungdomar då, eller barn, jag var kanske 40-50 på lägre, men 20-30. Så efter kvällsmaten så gick vi upp på övre salen där, övre våningen, och bad. Vi bad på våra knän. Och vi hade två sidor då. Ena sidan var för de som ville bli förnyade. De kände att deras andliga liv inte var så starkt. De fick vara på den sidan. Och de som ville bli andedöpta var på denna sidan. Och jag var ju bland de här då. För jag ville tala tungor. Och vi var på knä och bad. Barn. 9, 10, 11 års ålder. Det var 1971. Och ropade efter Gud. Och det var länge, det var inte en halvtimme, det var kanske en timme, jag vet inte hur, men för oss som barn var det ju jättelänge, om det så var en halvtimme. Och då var det min kompis där, nästa möte då, vi hade det här bönemötet som vi skulle be om Guds ande och förnyelse och andedop. Så sa jag till honom, du kan bara börja prata ett fantasispråk så blir det bra, så talar du tungor. Och så kom jag hem till min mamma och berättade det. Nu ska jag inte skämma ut min mamma, men jag tror att du klarar det här, va? Det är ju, hon vill ju hjälpa sin lilla pojke. Så berättade jag allt det här för min mamma. Och sa, men du kan ju inte prata ett fantasispråk, sa mamma då. Och då började jag tvivla. Jag hade ju känt att det bubblade på insidan. Och det kom mer och mer ord. Och det funkade och funkade och funkade. Och jag blev glad varje gång. Och jag kände Guds närvaro. Trots att jag var ensam. Inte i en lovsång bland alla andra. Utan jag själv kunde koppla med Gud. På ett alldeles speciellt sätt. Och jag kände att jag kunde sjunga starkt och svagt. Eller tala starkt, svagt. Och liksom allt vad jag berättade förut. Och då kom jag i tvivel. För jag tänkte, ja, men det är kanske jag som hittar på allting. Alltså, det här är ju en pojke på 9 år som resonerar nu då. Det är det jag berättade med. Det som fanns i min hjärna på den tiden. Men varje gång jag tvivlade så kom ett bibelord. Och det var ju Guds ande, för det står skrivet att han ska påminna er om allt vad jag har sagt. Eller hon ska påminna mig. Jag tror inte Jesua pratade grekiska. Eller vi vet att han inte talar grekiska. Så då talar han om anden som en hon. Hon ska påminna er om allting som jag har sagt. Det finns inte den och det på hebreiska och på arameiska. Utan det är antingen han eller hon. Maskulin eller feminin. Och då kom den här bibelversen. Varje gång som tvivlet kom så kom det här. Om ni nu som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom om det? Och det här. Om en far ger. Han kan ju inte ge en skorpion till sina barn när de ber om ett ägg. Och det var också den texten. För då tänkte jag. Det kan ju inte vara. En demon jag har fått. Och det kan ju inte vara falskt. För han har ju gett mig det här. Och jag har fått det. Och jag använder det. Så jag, ordet i sig självt. Det som Jesua hade undervisat sina lärjungar. Tog bort allt mitt tvivel på det som jag hade fått. Att det var äkta. Och det gick igenom provet då. För det var ju. Det var ju ett skriften som hjälpte mig att komma över tvivlet. Och det var bra att mamma satte mig och ifrågasatte det. För då kom det fram den starka sanningen som hjälpte mig att vinna seger över det här. Det finns vittnesbörd om människor som har sökt tungotal. Och har blivit trött på det, för det har liksom inte hänt någonting, tycker man. Om man är besviken på Gud, och speciellt en. Det var en predikant faktiskt som hade sökt det här. Jag läste ett vittnesbörd om det. Och han gick fram ett möte och ställde sig i talarstolen. Och talade i tungor en lång stund. Och sen efter det sa han, det här är inte vad ni tror. Det här är ett fantasispråk jag har hållit på med nu. Jag vill bara visa hur dumt det här är med att tala i tungor. Jag har sökt det här, det funkar inte. Jag är trött på det, jag vill inte fortsätta med det här. Jag bara vill liksom visa att det här är dumheter. Och så när det är en besökare på mötet från Afrika som säger, pastorn, får jag säga någonting? Ja visst, varsågod. Du har pratat på mitt stamspråk nu den sista tiden du har stått här uppe och pratat. Och det är väldigt få av oss som talar det språket, men jag är från Afrika, och den stammen där du har pratat vårat språk. Han trodde att han hittade på alltihop. Så att så naturligt är det. Du tror, eller det känns som att det kommer från dig själv. Men resultatet av det är att din ande byggs upp. Du känner dig stark i ditt inre. Du får en klarare förståelse när du läser Bibeln. Det var två saker som speciellt blev tydliga för mig när jag, efter jag hade blivit andedöpt när jag var 9 år. Det första var att när jag läste Bibeln så förstod jag den på ett väldigt konkret sätt jämfört med bara några dagar innan som 9-åring som jag hade läst. Jag började förstå Bibeln. Det vill säga den ande som hade inspirerat Bibeln bodde i mig och kunde förklara för mig inifrån vad det betydde det jag läste. Det var det första. Konkreta, väldigt klara skillnaden på före och efter i mitt liv som 9-åring. Det andra var att jag kände att jag kunde älska de människor som jag hade problem med. Frukten från anden är ju kärlek. Det var speciellt en av killarna där som när jag låg och sov på kvällen så klev han på mitt ben i sovsäcken och jag blev så arg. Och jag hade ju svårt för den här killen då naturligtvis. Och det var ju jag i mitt kött som hade blivit. Ja, ni vet hur pojkar kan vara. Och när jag hade blivit andedöpt så fick jag sån kärlek till den här killen så jag kunde krama om honom. Liksom jag kände, du är min broder. Anden tog bort hatet och fyllde mig med kärlek. Det var det jag upplevde då av andens konkreta förvandling i mitt liv när jag började tala tungor. Och jag kan säga så här, under alla dessa 45 år som jag har talat i tungor. Jag kan väl säga dagligen. Jag vet inte att det är någon dag jag inte har talat i tungor i hela mitt liv. Under 45 år har jag dagligen talat i tungor. Och många gånger flera timmar per dag. Så kan jag säga att tungotalet är det som öppnar upp för andens gåvor. Dels så får jag uppenbara sig i skrifterna. Jag börjar förstå, Herren plockar samma bibel, pusselbitar, bibelord där, bibelord där. Och det jag står och undervisar här till er, det mesta kommer från uppenbarelse genom anden. Mycket kommer från studier, men att kombinera det och hitta rätt i de här studierna och presentera det, det är anden som har hjälpt mig med det. Och om ni känner att det är andlig substans i det som undervisas härifrån, det beror på att anden finns i mitt liv, det är inte jag som gör det. Och det var det jag fick ta emot när jag var 9 år gammal i Lövshult i Kalmar. Och när jag talar i tungor mycket så ser jag saker, jag får min andliga syn blir skärpt. Så tungotalet är en dörr som öppnar upp för andra djupare upplevelser av Guds hemligheter. Och så jag vill uppmuntra dem som känner att ja, men jag har försökt och jag har inte fått det. Det beror på att du inte själv har tagit initiativet. Du har suttit kvar i båten. Du har fått ordet av Yeshua, kom, men du har inte tagit ett steg ut och börjat gå på vattnet. För den biten är för svår för dig, för du tänker att Gud ska göra allt. Du måste själv börja. Du måste själv börja. Och det står skrivet, öppna din mun så ska jag uppfylla den. Så när du öppnar din mun så kommer Gud att uppfylla den. Du måste själv ta initiativet. Och du måste tro att Gud har svarat på din bön när du bad om Guds ande. Den som ber han får. Och han kommer inte ge dig en ond ande. Han ger dig inte en skorpion. Han ger dig ett ägg om du ber om ett ägg. Och hur mycket mer ska inte då er himmelska far ge helig ande åt de som ber honom om det. Här ser vi att fadern vill ge oss ande. Han vill och han ger helig ande åt sina barn som ber honom om det. Så problemet är inte att han inte har gett dig, problemet är att du inte har tagit emot. Gud har inga problem att ge. Vi har problem att ta emot. Och vi har problem att praktisera. Vi är väldigt grekisk-teoretiska. Allt ska vara huvud. Och en av de största problemen hos människor som jag har sett under dessa år, och även hos mig själv på den tiden, det var att jag med mitt sinne ville kontrollera mitt eget liv. Och de människor som har det så, vilka är de flesta, har svårt att flöda i anden, därför att det är en annan dimension. Det är inte logiskt, det är inte sinnet som bestämmer, för när man talar i anden så är det min ande som talar, men mitt förstånd får ingen frukt, står det skrivet. Det vill säga, jag kan tänka på alla möjliga grejer under tiden jag talar i tungor. Det är min ande som kommunicerar med Gud, men mitt sinne kan vara helt bortkopplad och tänka på någonting helt annat. Så det har inte med din intellektuella förmåga eller intellektuella kontroll att göra, utan det har med ett djupare flöde, som det står skrivet, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det är från det innersta av dig, det innersta som är din ande, det där det flödar. Det som är fantastiskt är att det kopplar med din kropp, utan att sinnet som är mitt emellan blir inkopplat. Det är det märkliga. För normalt det som styr våran tunga, det är ju vårat sinne. Nu är det så att jag med mitt sinne bestämmer om jag vill tala tunga eller inte. Så på så sätt har ju mitt sinne makt över tungotalet. Men det jag säger, det kommer från andra, det kommer inte från sinnet. Och där är sinnet bortkopplat. Och det är skillnaden mellan själen och anden, mellan sinnet och det andliga flödet, som är problem för människor som är intellektuella. Det är problem för intellektuella människor att flöda i det här, därför att man vill hela tiden ha kontroll över sitt eget liv genom sinnet. Och man släpper inte efter, man vågar inte, för man liksom resonerar att det går inte att gå på vatten. Vattnet håller inte när jag går på det, så därför provar man inte ens. Men när man då börjar gå på vattnet, då är liksom sinnet, ja men det här, det ska inte funka, men ändå så funkar det. Och så fort du börjar med ditt sinne, ja, men då ser du vågorna och så, plups, så sjunker du. När sinnet börjar ta över, då sjunker du. Så det här är en annan dimension som du vandrar i när du talar i tungan. Och det är så enkelt. Det är så enkelt, och Gud har gjort det så enkelt därför att bara de som är som barn ska få del av det här. Det står, Jeshua säger, ja, det var när hans lärjungar hade gjort massor med under och tecken och helat sjuka och drivit ut onda andar. Och då så skrattar Jeshua i sin ande och säger, ja, prisa dig fader för att du har fördolt det här för de kloka. De intellektuella, och du har uppenbarat det för dem som är som barn. Så du måste koppla bort ditt resonerande när du ska flöda i anden. Sen är det så att ju mer du flödar i anden, ju mer du talar i tungor, så plötsligt så börjar sinnet att lyftas. Ditt sinne får del av detta, men inte direkt, det får del av det indirekt. Och plötsligt så börjar ditt sinne att tänka och få impulser från andligt ljus får ditt sinne. Och du börjar se saker, förstå saker. Du kan till och med höra saker som kommer från anden. Och där har du alltså en annan dimension där Gud ger dig information. Och det kommer genom anden till ditt sinne. Det kommer inte genom kroppen längre nu då. Ditt sinne är ju mitt emellan anden och kroppen. Så normalt så får vi intryck från våra fem sinnen i kroppen. Syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Det går in och så påverkar det vår själ. Och så det är alltså den här materiella världen vi får information om. Men genom anden så får du information från den andliga världen. Och när du talar i tungor så blir din ande stark varse. Det är precis som när man vaknar upp på morgonen, så är kroppen mer varse om vad som finns runt omkring. När man ligger och sover kanske man inte märker lukter och man hör inte. Man hör, men ändå så hör man inte. Det registreras inte 100% i själen, det som händer runt omkring när man sover. Och likadant är det då när du vaknar upp med din kropp. Så blir plötsligt kopplingen mellan din kropps fem sinnen mer klart. Och det kommer till din hjärna all information på ett mer konkret sätt. Så du kan processera den här informationen på ett vaket sätt. När anden blir stark genom tungotalet och genom att man får in Guds ord i sitt hjärta, och det har också med andliga tillväxten att göra, så kan den informera själen från en annan källa om vad som finns i den osynliga världen. Och när man talar i tungor så blir man starkare och känsligare för den andliga världen. Och då kan min själ också operera i en andlig dimension som inte man kan rent varken fysiskt eller intellektuellt. Och där har vi möjlighet att hjälpa människor som har det svårt. Det därför blir helande och alla sådana saker. Och när man får tag på de här, vad ska vi säga, nycklarna in i låsta situationer och kan låsa upp och hjälpa människor i deras nöd, så det går genom anden, det går inte genom logik. Jo, det skulle man kunna hålla på med logik då, genom psykoterapi och så här, hitta lösningar. Och du håller på flera månader kanske och söka i en människas själ, och till slut så hittar du. Men anden kan ge dig det så här, och så finns en lösning direkt. Det går snabbare att jobba andligt än att jobba psykologiskt och hjälpa människor. Så var en liten förklaring här vad som gäller. Så jag skulle uppmuntra de som inte talar i tungor här. Det första är, om du ska få tag på den här gåvan så måste du ha en andlig törst. För Jesua sa i Johannes 7:37, om någon törstar så ska han komma till mig och dricka. Den som tror på mig, som skriften säger, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som de som trodde på honom skulle undfå, ty anden hade ännu inte blivit given, för Jeshua hade ännu inte blivit förhärligad. Citerar jag rätt? Johannes 7:37-39. Så när du tror på Jeshua som Tanach och Torah undervisar om, så kan du få del av den här strömmen av levande vatten på insidan. Men det är bara om du törstar så du får del av det. Bara om du törstar får du del av det. Det är liksom, det är för dyrt det här vattnet. Så det säljer inte Gud till vem som helst. Och priset är törst. Det är allt du behöver. Det kostar inget mer. Jo, lite mer. Det kostar lite, vad ska vi kalla det? Mänsklig stolthet.